Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, är du intresserad av frisöryrket eller någon i din närhet kanske är intresserad av frisöryrket eller varför inte barberare? Då är det givetvis den bästa utbildningen du ska vända dig till, Svenska Frisörskolan. Nu har man också öppnat komvuxintagningarna, så smit in och läs mer hos svenskafrisörskolan.se. Varmt välkommen till Snutsnack. Hasse Brontén heter jag som vanligt, som håller lite i trådarna här. Idag har jag besök av Madde och Caroline som har tagit sig till storstaden från Göteborg. De jobbar båda på regionledningscentralen och kommer att berätta lite om det yrket. Jag hoppas att du som lyssnare kommer lära lite mer hur det fungerar där på ledningscentralen. Också några berättelser från deras tid som citat vanliga poliser. Mm. Du vet väl också att du kan få Snutsnack en dag tidigare än alla andra, helt komplett utan reklam för priset av en cappuccino i månaden, så får du då 4 avsnitt. Så det är väl inte så mycket att tänka efter kring. Smitt in på patreon.com/snutsnack. Men nu, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 och den gatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Varmt välkomna, ända från Göteborg. Är det framsidan eller baksidan?
Självklart framsidan.
Framsidan.
Ja, det är inte det vi ska prata om. Stort tack för att ni är här och hälsar på mig. Vi ska såklart prata mycket om det som man kallade på vintern, var det bara ledningscentralen. Men nu vet ni att ni jobbar på regionledningscentralen i Göteborg.
Stämmer.
Jag sitter här med Caroline och Madde. Vi ska, innan vi går in lite, tänka på hur viktigt det är att ha en bra ledningscentral och vad man gör där. Så tänkte jag att ni kunde berätta lite om eran historik, varför ni blev poliser. Madde, varför kom du på att det yrket var någonting för dig?
Ja, det var så länge sedan egentligen som jag funderade på det, men jag om jag går till mig själv. Jag har inte varit så nyfiken. Mm. Har jag sett en polisbil eller en händelse? Så jag blir så nyfiken. Jag vill veta hur ser gärningsmannen ut. Och, ja, det bara spinner vidare. Så jag tror att det är nog lite därför som jag faktiskt har dratt mot det hållet.
Men jag tänker, man kan ju vara nyfiken i andra yrken än just polisyrket. Jag menar, du kan vara journalist och var och när och hur och varför. Liksom. Men...
Ja, men det finns ju mycket annat också, såklart. Ja. Det är, ja, men köra bil är kul. Mm. Och vara ute och jobba och röra på sig fysiskt. Och träffa människor.
Hade du någon i din närhet som jobbade som polis?
Nej.
Nej.
Ingen.
Nej.
Faktiskt. Jag kände inte någon. Kände ingen polis.
Nu känner du många.
Ja, nu känner
jag alldeles. Bland annat Caroline känner du.
Ja.
Vad var din tanke då kring yrket?
Nej, men jag hade inga tankar att jag skulle bli polis i mina yngre dagar. Jag skulle bli ICA-handlare.
Jag skulle
öppna en ICA-butik. Där var jag. Jag gick Handels på gymnasiet. Men sen så började jag jobba med människor på ett boende för gravt funktionshindrade barn. Och där växte intresset för att jobba med människor och göra någon samhällsnytta.
Ah, okay.
Så jag, efter gymnasiet spinnade jag vidare och gick komvux och läste till undersköterska. Och det var lite där jag fick en inblick i polismyndigheten. Just för då började vi prata om akutsjukvård, blåljus, samverka med, ja, med ambulans då, som var mitt tema där, med räddningstjänst och polis. Och där blev jag nyfiken och började kolla lite grann på polisyrket. Redan jag, ja, men då var jag nog runt 20.
Det är ganska ungt alltså. Mm. När kom du in då? Hur gammal var du då?
25.
Ja, så han jobbade lite.
Ja.
Madde, hur gammal var du när du kom in?
Jag var också 25.
Ja.
Jag hade ju en vända på McDonald's innan.
Ja, men det är bra.
Och res lite och sådär. Så jag levde ju livet lite innan jag blev polis.
Mm. Jag tänker McDonald's, där får man verkligen träffa mycket udda filurer, va?
Oh ja.
Ja.
Nej, men det gav mig ju jättemycket. Absolut.
Ja.
Stress som inte annat.
Ja, precis.
Så det har jag ju tagit med mig.
Ja. Sen så antar jag att det blev för er som det blivit för många andra och för mig också, att man börjar jobba i en polisbil och åker, det heter ordningen på min tid, idag heter det väl IGV då, eller ingripande verksamheten. Var det så för er också? Mm.
Ja, men det var det. Jag började min bana i nordost, uppe i Angered och Hjällbo, i de vilka delar av Göteborg det nu blir. Men där har jag åkt radiobil i flera år innan jag gick in och arbetade på regionledningscentralen nu då. Mm. Mm.
Jag har ju faktiskt jobbat i Stockholm.
Mm.
Skärholmen.
Ja.
Mm.
Men Skärholmen, där har du ju liksom både lite både och. Alltså det är både, det är inte centralt downtown, men jag kan tänka mig att det är ganska spritt med arbetsuppgifter där.
Mm, verkligen. Och det var väl egentligen det jag gillade med att jobba på skärmen, att det var så varierande.
Mm.
Och det var jätteroligt. Man fick vara med mycket på väldigt kort tid.
Mm.
Ja. Men efter det, jag var där i några år och sen så flyttade vi hem till Göteborg då.
Drog det i Göteborgstarmen?
Ja, det gjorde det. Nej, men jag kom till ledningscentralen.
Ja, du, okej.
Okay. Ja.
Och där är ni ju nu båda två och jobbar på regionledningscentralen. Och jag tror att många som lyssnar som inte är poliser vet att det finns en ledningscentral. Det ser man på alla filmer, man ropar och säger kom och klart slut och allt det där. Men för det första, hur kommer det sig att ni sökte er dit? Då är plötsligt, då sitter man ju lite mer, det är inte någon radiobil och inte ute och sådär. Vad var det som lockade?
Jag hade faktiskt en tanke när jag åkte radiobil. För vi lyssnar ju på radion hela tiden när de ger oss jobb och sådär. Att nyfiken på människan bakom där. Mm. Vad det är de gör.
Mm.
Och vad spännande. Så att jag hade en tanke att jag ville komma dit. Kanske egentligen senare i min karriär. Men nu, det följer sig så nu då när jag ville flytta hem och det kom en tjänst ut på RSC, som vi kallar det då, RSC. Men det blev så. 2017 kom jag dit och jag är fortfarande kvar. Mm. Jag trodde kanske inte att jag skulle vara där så länge. Jag trodde kanske att jag skulle komma ut och jobba igen i Göteborg, vilket var min dröm, att vara yttre eller IGV-polis där. Men jag tror inte att det blir så.
Nej. Jag, kommer du bli kvar?
Ja. Jag trivs jättebra. Mm.
Caroline, hur var det?
Nej, men efter några år i radiobil, jag är ju klar 2010, var jag färdig. 2016 gick jag hem och fick vårt andra barn. Och kände att ska jag tillbaka? Min man jobbar också treskift.
Mm.
Det här med att hämta och lämna och så på dagis, så vet inte om man fastnar i en trafikolycka där ute och där får man stå i så fall.
Mm.
Så jag kände nog att jag ville ha också en tryggare plats. Jag och en kollega var med om en händelse som också, när jag väntade mitt andra barn, så låg i magen då. Jag kände att nej.
Det är inte värt att riskera.
Nej, det var nog det. Men jag kände samtidigt, jag brann ju för det här att få åka ut på larm. Men då kände jag så här, nej, jag tar med mig radiobilen in. Jag går in och kör radiobil fast på insidan.
Mm, just det. Mm.
Och min chef sa till mig att Karo, du kommer komma ut nästa vecka. Du kommer inte klara att sitta där inne. She fick han. Jag har varit där sedan 2017. Mm. Och det är det bästa jag har gjort. Jag trivs så bra.
Åh, oh, vad kul. Vi kommer givetvis få höra mer. Men jag tänker så här, vad händer då när man kommer som då IGV-polis och så får man en tjänst där på regionledningscentralen? För det är inte bara att sätta sig ner där. Det är ju en massa knappar och lampor och sånt där. Vad får ni för utbildning när ni kommer upp dit?
Om vi börjar med att säga att det är både blandat civila och poliser som får börja på RSC som operatör. Och vi har en utbildning som man får gå. Och den är
17-23 veckor.
Ja, det är så precis. Pass.
Det beror ju på om du är polis eller inte. För där kan man ju kapa utbildningen lite grann. För polisen har ju juridiken med sig in då redan.
Mm.
Men det är en gedigen utbildning. Och man får ju det, man får verktygen för att bli en operatör. Och klara den uppgiften.
Mm. Ja, men man får ju verkligen förutsättningarna. Mm. Men det är en tuff utbildning. Mm. Det är det.
Vad tyckte ni som kom då in från gatan så att säga, som vanliga poliser? Vad var den största omställningen att gå från vanlig polis, om vi säger så då, till att sätta sig där uppe på ledningscentralen? Vad var den största skillnaden egentligen?
Jag trodde nog inte att det var så mycket. När jag var ute så tänkte jag men det blir bara att trycka på lite knappar och sen så är det klart.
Mm.
Men det är så mycket mer. Men det som du säger, Madde, och visst, poliserna har ju mer gratis med sig just med den här kommunikationen med allmänheten, ställa rätt frågor, vad ska man ställa för frågor och just bedömningarna i ärenden. Men den här tekniska biten, där är vi ju lika. Vi ligger ju på samma plan där som vilken person som helst om man kommer från McDonald's till exempel.
Mm.
Vi har ju det polisiära, absolut, men det är så mycket mer. Den här tekniska biten, det är jättekomplicerat.
Men jag kände det när jag var ny operatör. Så de samtalen som kommer in, det är ju dels 112-samtal som det går ju till SOS först då, så kopplar de över till oss om det blir någonting för polisen.
Mm.
Men alltså det är så brett alla samtal som kommer in till oss. Det kan vara att det är ett rådjur som går på fel sida stängslet till att det är någon som hittat en person som är skjuten. Så det är så brett spann.
Mm.
Och jag kunde uppleva det som polis att de här mindre allvarliga ärendena som man inte hade egentligen någon aning om hur man skulle lösa, det var nästan det svåra.
Okay.
Tycker jag. För man hade ingen aning om vad man skulle göra med det här.
Med rådjuret på fel sida av stängslet.
Ja, det kanske var... Ja. Nej, men det förstår man ju vad man ska göra. Men svåra samtal som kommer in som kanske slutar som... Det ska vara civilrättsligt.
Mm.
Men det ska ju jag sitta och bedöma då när jag får detta samtalet. Och ja, nej. Men som sagt, man har ju lärt sig väldigt mycket på de här åren.
Mm.
Men de här akuta händelserna, där kommer det med naturligt. Men där känslan är ju att där har ju även de civila... Man förstår ju om det är någonting som händer.
Mm. Men när de här samtalen kommer in då och de distribueras, om de kommer in i SOS Alarm, går till polisen, är det random vilka som går till en civil operatör eller till en polis?
Nej. Utan det är alla samtal tar alla där inne hos oss. Så det spelar ingen roll. Utan jag vill se det så mer att vi gör samma sak. Vi har bara olika erfarenheter med oss in. Olika förutsättningar initialt skulle jag vilja säga.
Mm.
Jag skulle också sticka ut hakan och säga att de bästa operatörerna vi har är de civila operatörerna.
Aha, det är så.
De slår många på fingrarna utav poliserna där inne, även mig.
Okay. Ja, men faktiskt, det som många kanske inte vet är ju att det är en civil operatör som kanske håller den mest avancerade insatsen.
Mm. Okej.
Okay. De är så duktiga.
Mm.
Men jag tänker befälsmässigt då måste det väl ändå kanske vara en polis?
Ja, men det är det. Som civil kan man då jobba som operatör. Vi har även civila gruppchefer. Och det är väl, och sen så har vi ju handläggartjänster och liknande. Men som du säger där, befäl, där ska det vara polis. Även vakthavande befäl. Och regionala insatsledare har vi även. De ska också vara poliser då.
Just det. Men jag tänker att du säger att de lite svårare casen rullar på lättare än det som är enkelt. Är det för att man har den här... att man var drillad lite att när det hände till exempel när var du trafikolycka, då vet du att då ska vi göra så och trafiken och vi ska spärra av och vi ska ta dit. Är det för det som sitter i då, menar ni, sen tidigare?
Jo, men absolut. Det där tror jag absolut att en polis som kommer och blir operatör har en fördel i och med att vi har varit ute och jobbat och sett vad det är vi åker på och vad det är vi ska göra på platsen. Här är det ju, det är ju deras utmaning då, de civila, och lära sig polistaktiken. Och vad vi faktiskt ska göra där. Men de snappar ju upp det fort. Det är som när de är klara examinerade operatörer, så kör de ju på egen hand då. Och det är som att de bara blommar ut.
Vi brukar säga det att nu har du fått ditt körkort i handen. Och nu ska du lära dig köra bil. Nu ska du lära dig hantverket. Nu ska du kläs på. Med stöttning från kollegor som har jobbat där längre tid. Från befälen som är jättecoachande och i sitt led. Liksom. Så ett år tar det ungefär innan man blir riktigt varm i kläderna.
Det kan jag tänka mig. Alltså. Men kan inte ni beskriva ungefär hur en dag för en operatör ser ut ungefär? Vad gör du när ni kommer till jobbet och så där? Blir man briefad om dagen eller blir det en utsättning? Men jag har ju sett lite på tv. Jag har ju bara varit uppe och lämnat typ pizzor till dem på ledningscentralen när jag jobbade. och liksom blivit så förvånad över dem att rösten aldrig överensstämmer med facet.
Nej.
Det är ju så otroligt. Och de här lena, sköna operatörsrösterna ibland som man liksom så här verkligen tycker om när man åker radiobil. Vissa röster det bara så, bara, när jag får jobb av den här operatören, det är bara så härligt liksom.
Och så får du se det live så här.
Och så bara, what? Nej, men det är lustigt att det aldrig stämmer alltså. Nej. Det är väldigt roligt. Nej, men, hur ser det ut ungefär? Berätta.
En operatör kommer, eller befäl eller oavsett. Vi kommer till jobbet. Vi går och klär på oss vår uniform. Det är ju uniformskrav.
Ja, det är så.
Hos oss. Så vi tar på oss uniformen. Vi går upp och sätter oss i lunchrummet. Om man är i god tid så har man ju möjlighet att prata med sina turlagskamrater en stund innan. Och befälen, de planerar en halvtimme innan arbetspasset. Lite grann, var ska jag sitta någonstans? Och ska vara med alla medarbetare sitta någonstans i hallen? Och sen så planerar de för startsamtal. Startsamtal är en väldigt viktig del innan vi börjar arbetet. Och det är ju just för att vi ska ta fram det bästa laget. Vi ska göra det bästa inför arbetspasset. Och vi ska se också till hur våra medarbetare mår. De har möjlighet att ta upp om det är någonting som sticker ut utöver det vanliga. Så man får kännedom om det. För också den här mentala förberedelsen. Ska vi ha lika mycket som de där ute i radiobil har mentala förberedelsen. Så det är superviktigt. Så under ungefär en kvart så går vi igenom. Ställer vi in i mindre grupper. Och har just den här startsamtalet med medarbetarna. Och sen så har vi en större utsättning. Där vi går igenom. Hur ser det ut i regionen? Är det någonting som sticker ut framåt här?
Det är en sån klassisk vi kan se på tunna blå linjen lite grann. Att så här,
de
är ute
där.
Tänk på att de och de jobbar. Eller lite så info.
Det kan man applicera in det så. Helt rätt. När vi har gått igenom den utsättningen som vårt vakthavande befäl håller. Och även befälen. Så går vi in i själva hallen. Och jag tycker det var härligt, Madde. Du sa igår... hur ska vi förklara hur hallen ser ut? Och säger jag, behöver vi förklara hur hallen ser ut? Det är väl inget intresse, men du hade en väldigt bra liknelse.
Nej, men det första jag kom att tänka på var ju egentligen, eller jag refererade till Armageddon.
Ah, filmen Armageddon?
Ja, när de sitter där och ska skjuta upp raketen och de har den här storbildsskärmen på väggen och alla står och tittar och är fokuserade. Mm. Och det ser ungefär likadant ut egentligen. Mm. Det är massa datorer som är raddade, en stor skärm på väggen varpå vi kan få upp helikopterbilder och se live. Till exempel om vi har ett förföljande och helikoptern är med och vi har insats och får följa med och höra radiosnacket och det där. Ja, det är skithäftigt. Mm.
Jo, man har sett några bilder så jag tror att man kanske, om det var Stockholm eller Göteborg, men det ser ju väldigt avancerat ut alltid. Ja. Det är mycket teknik och skärmar och sådär. Ja. Nu kanske jag går händelserna i förväg och ni får stoppa mig då, men jag tänker som operatör, vad är det du har för teknik framför dig liksom?
Operatören har ett stort skrivbord med tre skärmar och tangentbord då såklart, och så har man en PTT-knapp.
Vad är det då?
Ja, det är för att kommunicera via Rakel, alltså sändningsknappen.
Och det är radiosystemet, ja.
Ja, precis. Och sen så har man även en fot-PTT då, som man kan trycka på.
Och sända där.
Ja. Okay. Och det känns lite mer, vad ska man säga, lite mer...
Lite laddat.
Ja, det är mer laddat att trycka med foten sådär. Så man kan höra när folk trycker ner den när man ska sända då. Nej, men det är det vi har. Och sen så har vi ju, på de här tre skärmarna då, så har vi en kartbild. Så vi kan se var polisbilarna befinner sig och vad de heter. Vi har själva ett system där vi pratar via Rakel då, Cortex heter det. Och vi har vårt system där vi skriver i våra ärenden, eller HR som vi kallar. Mm. Storm heter det. Så det är egentligen det. Och sen så har vi även, polisen har ju flera system så att vi kan söka information genom då. Så att det täcker alla skärmarna. Det gör ju verkligen det. Mm. Så alla möblerar ju om det helt olika, men man vill ju gärna fylla hela skärmen. Det är lite roligt faktiskt. Mm. Man har inte en liten yta.
Men jag tänker, när jag då, om jag är ute och åker radiobil, så vill jag ju bara, nu har det blivit så modernt, men slår jag en sån här QP-fråga själv? Det har jag aldrig av mig till er om.
Det är lite blandat.
Och då ska vi säga till lyssnarna, till exempel om jag ligger bakom en bil och tänker, men det här verkar ju lite konstigt, den här bilen, vi kollar regnumret. Mm. Men kan man som polis idag ute på fältet också kolla bilen i sin typ telefon eller något sånt där?
Det har ju blivit väldigt mycket mer så att poliserna gör det. Sen får de gärna höra av sig till oss. Vi är ju jättegärna behjälpliga med de slagningarna, om inte de skulle ha möjlighet.
Ja, just det. Så det kan man göra lite som man vill där och välja. Mm. Mm. Okej, okay. Men hur många är ni, sitter ni i varje pass då?
Det är väldigt olika. Och det är ju beroende på, är det ett dagpass, nattpass, är det liksom en helg där vi ska liksom manna upp inför storhelger. Så det är väldigt, väldigt olika. Mm. Mm. Tillräckligt.
Men jag tänker så här, pulsen som man kan få och som man aldrig kan styra när man är ute och jobbar i radiobil. Man får puls ibland för något som man tänkte, oj, nu fick jag puls för det här. Mm. Och så fick man mindre puls. Men den pulsen då, kan ni känna av den även i hallen? När det händer någonting?
Oh ja.
Absolut. Mm. Det som man först, innan själva händelsen, innan vi vet vad det är, så kan man ju se där telefonsamtalen kommer in. Mm. När det är röda samtal, det är de mest prioriterade samtalen som kommer in till oss. Hela den skärmen kan ju fyllas. Så då kan man ju ana att det är någonting som händer. Mm. Så bara där så taggar man ju till. Och då hör man ju ofta att det är någon som skriker ut. Det är någonting som händer i Göteborg.
Ja, mm. Okej.
Och då blir ju alla på alerten. Alla ställer om, verkligen. Mm. Det är häftigt.
Så det finns röda, det är liksom mest påkallat. Och sen så finns det andra färger då, ner då. Då ser ni blått och gult eller vad är det?
Ja, inte riktigt. Men svarta samtal och även radioanrop som kommer in. Och sen så kan de här också prioriteras upp till att bli röda också. Det är invecklat, men det röda ska vi svara på i alla fall.
Men vad är det vanligaste som radiobilarna hör av sig till er om nu då? Om det inte är fordonsfrågor och sådär. Vad hör man av sig till ledningscentralen mest om när man sitter i radiobilen för tiden?
Men jag tycker det är mycket avrapportering är det ju. För själva ärendena har ju vi i grund och botten redan skrivit ifrån allmänheten, medborgarna som har ringt in till oss. Så det är ju klart hos oss. Och sen har ju vi redan beordrat ut då en resurs på det här ärendet. Så ofta så är det avrapportering. Eller så är det ju om det har varit en insats, flera olika radiobilar som sen så ska avrapportera det sista.
Okej. Men ni avrapporterar alltså också ert jobb uppe på ledningscentralen? Så det blir avrapportering från er och avrapportering även från patrullen?
Ja, vi skriver ju in det i ärendet, det som patrullen avrapporterar.
Okej.
Och sen när det här är färdigt så stänger vi egentligen ner det ärendet. Och så hamnar det ute på, ja, det är Lopot som ska omhänderta det.
Polisområdet liksom.
Ja.
Vad tror ni allmänheten, eller kanske vissa poliser också för den delen, inte vet om liksom kring ert jobb, inte känner till kring ert jobb? Finns det någonting sånt? Saker som ni gör som man kanske inte tänker på?
Nej, men allmänheten, om man ska gå till dem, så tror jag att många som söker till oss då, om man kan tänka så, vet, är svårt kanske att veta, har polisen en egen ledningscentral?
Just det.
Allmänheten kommer ju till SOS först, som sen
skickar vidare
om man ringer 112.
Till oss om man ringer 112.
Men kan man åka? Är det en del som ringer 114-14 och dyker upp till er också? Går det?
Ja.
Då hamnar man ju hos växeln först. Och de i sin tur sållar ju där och skickar vidare till rätt avdelning.
Just det.
Så det kan hamna precis vad som helst upp hos oss.
Men det allmänheten kanske inte vet om, det är ju att vi sitter ju centralt. Alltså vi svarar ju för hela Västra Götaland. Eller Region Väst, ska jag säga.
Om vi kollar den sträckningen då för oss som inte är superbra på Region Väst i Sverige. Då. Hur sträcker det sig då för er?
Då är ungefär. Vi uppe i Strömstad, ända upp till gränsen. Och sen Åmål. Och sen så har vi Mariestad ut mot Ulricehamn. Och sen ända ner mot Laholm nedanför Halmstad. Och sen tänker
stort.
Vi sträckan uppåt igen då. Då är det ju mot Laholm, Göteborg och sen uppåt mot Strömstad igen.
Eller E6.
Och det är väl det att allmänheten ringer man då från nere i Laholm. Kan ni skicka eller kan ni koppla mig till Laholmspolisen?
Ja, såklart.
Och då får man ju förklara att man sitter i Göteborg då. Så det är väl den kanske okunskapen allmänheten har. Förståeligt.
Förr i tiden var det, man gick in på sin lokala station och så gick man och ropade på hjälp liksom. Men det var så mycket som är stängt tyvärr. Men det är en annan fråga. Jag brukar alltid fråga mina gäster om så här minnen kring det polisiära. Men jag tänkte att jag skulle fråga er om ledningscentralsminnen till att börja med. Är det minnen som kommer när ni var tidigare uppe och satt där som operatörer, eller är det något lite större som fastnar? Hur har det varit för er när ni har suttit med jobb? Är det de stora jobben ni kommer ihåg eller är det någonting annat?
När jag tänker tillbaks på vad jag har gjort på RSC så är det ganska, man har haft så många samtal och ärenden så det är ganska svårt att minnas sådär, men jag har ett som jag kommer ihåg lite extra. Och det var när jag var ny operatör. Eller ganska ny i alla fall. Då jag svarade på ett 112-samtal. Och det är tyst. Och så försöker man få kontakt. Hallå? Hallå? Så hör jag bara att det är någon som knackar.
Okej.
Okay. Jaha, tänker jag. Vad är det här? Ja, kan du inte prata?
Svårt att,
hur ska jag börja kommunicera med det här? Det är jättesvårt att ställa om. Men jag kommer ju fram till det att jag säger till den här personen att knacka en gång om det är ja. Knacka två gånger om det är nej.
Bra, snabbt tänkt.
Så jag börjar ju ställa de här frågorna då. För jag måste ju hantera samtalet. Jag har ju kommit till oss. Det kan vara någon som behöver hjälp då. Är du under hot? Ja. Okej. Och bara för att nämna det då. Det här har ju kommit in via SOS. Och då SOS har ju kunnat se som en tårtbit, en position ungefär vart den här personen ringer ifrån.
Okej.
Men inte en exakt position då. Så jag vet ju ungefär vart den här personen befinner sig. Men jag fortsätter ju ställa mina frågor då. Ja, är du inomhus? Ja. Är det någon... är du under hot? Ja. Okej. Är det någon som är beväpnad? Ja. Och så vidare och så vidare. Och... kontentan av alla mina frågor här blir ju egentligen att den här personen är i en idrottshall i en viss stad och gömmer sig, kan inte prata för att det är en man med pistol där inne som är ute efter honom. Under tiden jag har detta då så skriver jag ju ärendet, så mina kollegor ser ju detta. Så det blir ett himla engagemang inne i våran hall. Samt att vi skickar fram massor med resurser. För det här är ju allvarligt då. Mm. Kan ju vara på riktigt. Mm. Insatsstyrkan är med på detta också. Det dras på en insats med operatör och det ena och det andra. Och jag håller ju detta samtalet. Och det tar ju tid att få ut den här informationen. Jag tror jag satt med den här i en timma minst. Alltså.
Wow.
Men jag har fortsatt samtalet då. Och jag hör ju, eller jag ser ju via texten här i ärendet då, att de hittar ju inte den här personen. Nej. Ja. Så de får ju söka på annat sätt eller på annat ställe och så vidare. Och jag försöker ju få fram, för det är ju viktigt, vi vill veta vem den här personen är. Mm. Och försöka få fram ett personnummer bara genom att någon kan knacka ja eller nej. Det var ju inte det lättaste.
Jag förstår det.
Så jag fick ju börja ditt personnummer på 7. Nej. Okej, okay. Börja ditt personnummer på 8. Ja, okej. Okay. Och sen då? Är det 5? Nej, men nu knackar du 3 gånger. Nej, men nu jag har hängt med riktigt. Ja, och så vidare. Det var rätt kämpigt. Men vi fick fram hans personnummer. Och det visade sig att det här var ju en person som har psykiska problem då. Så det var ju ingenting.
Nej, det var ingenting.
Det var ingenting. Och jag kände mig ju grundlurad.
Ja, fast vad ska man göra?
Ja, men vad ska man göra? Jag måste ju hantera samtalet och det var bara... Ja.
Caroline, du var inne på någon utmaning.
Ja, nej men jag vill ge en utmaning. Vi pratar ju... Men jag tänker polismyndigheten är stort. Tänker jag så här. Vi behöver ju fylla på. Vi behöver bli fler poliser. Fler modiga människor där ute som söker till polishögskolan. Sen tänker jag polismyndigheten är stort. Alla kanske inte vill bli poliser. Nej. Polismyndigheten har ju så många tjänster. Regionledarcentralerna i hela Sverige. Vi har ju 7 regionledningscentraler i Sverige och andra civila yrken, om man nu inte vill bli polis.
Just det.
Sen kan man ju gå igenom typ regionledningscentralen, jobba några år innan man går polishögskolan, klä på sig lite, få lite mer erfarenhet, inblick i polismyndigheten, så som du var inne på Madde, ta med sig den erfarenheten ut sen. Och en utmaning här då, om alla lyssnare... Hur många lyssnare brukar
ja,
det vara?
Jag hoppas att vi har 15 000 i alla fall.
Ja, vi säger det.
Ja.
Säg om 15 000 personer, antingen du själv som lyssnar, du söker till polishögskolan eller någon annan tjänst inom polismyndigheten, eller du kanske har någon kompis som skulle passa bra in och bli polis. Så utmaningen nu är att du går ut i Sverige och söker upp en person.
Lämpliga personer.
En lämplig person. Ja, lämplig är ju faktiskt. För vårt uppdrag är ju väldigt viktig. Det är ju på riktigt. Alltså, alla är inte lämpliga.
Nej.
Så är det. Men en lämplig person, som du anser, som går och testar sig på Pliktverket. Träna gärna lite innan. Alla de här fystesterna, så att du klarar dem när man kommer dit.
Mm.
Så kanske vi har fler sökande till oss.
Mm, bra.
Hur länge ska vi ge det?
Ja, nej, jag tycker de ska göra det direkt.
Direkt, bra. Så inom ett år vill vi se 15 000 personer in på Polishögskolan.
Ja. En per lyssnare.
Ja. Yes.
Ja, det är underbart.
Ja.
Stort tack Caroline, stort tack Madde. Jätteschysst att ni kom hit och pratade lite om inte bara regionledningscentralen utan även om annat kring polisyrket. Och lycka till med allt i fortsättningen.
Tack.
Tack så mycket.
Där rundar vi av Snutsnack för den här gången. Om du inte är Patreon, vilket ju blir enkelt genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Då får du avsnitten en dag tidigare, helt utan reklam och helt kompletta. Inget att fundera på, indirekt på patreon.com/snutsnack. Annars hörs vi ju givetvis i nästa vecka. Ha det bra, hej!